Här cyklar Lisa i stiv kuling. Brr. Men Lisa har ett obekymrat leende på läpparna. Morgonpendlingen. Lite enklare när man trivs på jobbet. Bra inredning för kontor, skola och industri. Det är Happiness at Work från AJ-produkter.
Under två turbulenta år har han styrt Sverige och det är halvtid för honom som statsminister. Här är Ulf Kristersson.
Det har varit en utmanande tid sedan Ulf Kristersson tillträdde som statsminister 2022. Rysslands invasionskrig i Ukraina, svåra förhandlingar om medlemskap i NATO, hot om storkrig i Mellanöstern, svältkatastrofer, översvämningar och skogsbränder på grund av klimatförändringarna och så hård kritik för att den svenska regeringen inte ser ut att nå klimatmålen 2030. I Sverige har skjutningarna blivit allt dödligare och mördarna allt yngre. Nu rekryteras barn att mörda. Det har också varit en tuff tid för familjer med lägre inkomster. Och så har det kommit spekulationer om att Ulf Kristersson tar åt sig äran istället för att ge den till utrikesminister Tobias Billström som var en nyckelspelare i NATO-förhandlingarna och i fångutväxlingen. Vad säger han själv om att han åkte ut till Arlanda och tog emot Johan Floderus och Said Assisi istället för att låta utrikesministern göra det, vilket är brukligt? Och varför var det här så viktigt för Ulf Kristersson?
Sweden officially joined and their minister is here tonight.
Ulf Kristersson kan glädjas åt att medlemskapet i NATO till slut blev verklighet. Att Tidöpartierna har lyckats hålla ihop trots olika politiska agendor. Och att nya opinionssiffror visade att Tidöpartierna har störst förtroende bland väljarna att klara gängkriminaliteten. Jag undrar hur de här två åren har varit för privatpersonen Ulf Kristersson. Har makten förändrat honom? Och går det att hålla isär vänskap och samtidigt ge vänner viktiga ministerposter? Ja. Och hur är det att ha en pappa som är statsminister? Välkommen hit, statsminister Ulf Kristersson.
Tack.
När jag vaknade igår morse och slog på mobilen så var det första som mötte mig. En man skjuten i Eskilstuna, 35 år gammal, avled senare på sjukhus. Några timmar senare så sköts en ung man i en trappuppgång. Och det som beskrevs som är som en scen att det här var flerfamiljshus, det var en lekplats där barn brukade leka. Polisbilarna kom och människor bara sprang in i sina lägenheter, låste sina dörrar, drog ner persiennerna.
Min gamla hemstad dessutom, Eskilstuna. Jag har varit där många gånger, förstås oftast när det inte har varit skjutningar, men senaste åren också efter skjutningar precis. Det visar ju bara att de här kriminella gängen kommer alltså inte sluta för att vi ber dem om det eller för att vi kräver av det. Utan de kommer sluta för att när de inte kan längre helt enkelt. Jag tror vi kommer att se många sådana här bakslag inom ramen för att vi nu gör precis det som vi sa att vi skulle göra. Det vill säga det måste vara svårare att vara kriminell i Sverige. Det måste vara lättare att leva ett hederligt liv. Fler poliser och också fler verktyg till poliserna och de får det systematiskt. Sen ska man se även det som funkar bra nu. Polisen klarar upp många fler brott nu än tidigare. Och jag träffar många poliser som säger att de har större chans nu att både förekomma brotten, alltså att förebygga brott med det som kallas för preventiva tvångsåtgärder, men också att lösa fler brott. Men jag håller helt med i det här. Det här fortsätter tills vi stoppar det.
Och det är barn. Det är ner till 12-åringar som värvas nu med ganska förhållandevis lite pengar, mycket för en 12-åring, för att mörda. Och då tänker jag så här, i valrörelsen så var det inte direkt det som kännetecknade dig och Jimmy Åkesson, att man skulle ta till brottsförebyggande åtgärder. Det hörde man ju mycket mer från till exempel Märta Stenevi, Miljöpartiet och så vidare. Men nu börjar ni tala om det. Varför så sent har ni börjat
tala om det? Jag håller inte alls med om din beskrivning.
Utan gör inte det?
Nej, inte det minsta faktiskt. Jag tycker att jag har aldrig förstått de som sätter upp en motsättning mellan att stoppa och låsa in de som idag går omkring och skjuter ihjäl andra människor. där är det för sent för förebyggande insatser. Vi har pratat hela tiden om detta.
Men satsar ni lika mycket resurser på förebyggande åtgärder, tycker du?
Alltså, i pengar satsar vi stora summor, men det stora skulle jag säga i förebyggande, det handlar inte om pengar, det handlar om lagstiftning som gör förebyggande arbete möjligt. Ta en sån sak som är lite kontroversiell just nu. Vi tar bort sekretessen mellan socialtjänst och polis och skola så att polisen får veta vilka barn som lever i riskzonen för allvarlig kriminalitet. Idag vet socialtjänsten det och de har inga muskler för detta.
Nu är det ju till och med så att vi ser att unga, så 12-åringar, 15-åringar åker till Danmark, rekryteras från danska förbrytare och nu togs de för innan de hann göra ett sprängdåd.
Ja, det är ju ett intressant exempel. En del kriminella...
De var ju vansinniga där i Danmark. Ja, justitieministern var ju helt...
En del kriminella tar sig ut till Norge, Danmark och eventuellt också Finland för att de tycker att de jagas så hårt här. Andra kriminella i andra länder inser att i Sverige verkar det finnas barnsoldater som man kan rekrytera. Mm. Desto viktigare att vi samarbetar gränslöst. Och det är ju hela idén just nu. Eftersom kriminella, precis som klimatutsläpp, inte känner några landsgränser, så måste ju polisen jobba tillsammans över gränserna hela tiden. Och det tycker jag vi har fått igång ganska bra nu. Det var ju ingen slump att Gunnar Strömmer var ju omedelbart nere och träffade både före och efter det här hade hänt sin danska motsvarighet för att tillsammans lösa de här problemen.
Det här kommer ta lång tid, säger du. Vi kommer alltså få se många fler döda, många fler familjer som kommer sörja sina barn, sina anhöriga. Alltså det här kommer fortsätta.
Och som får, jag ska säga, ja, det kommer ju få märkelsen att ingen, alltså man kan ju inte trycka på en knapp och säga att nu stoppar vi det. Nej. Då hade ju någon gjort det för länge sedan. Så låt oss liksom inte vara naiva inför det här problemet. Men låt oss inte heller missa allt det som nu görs. De här 15 och 16 år låses alltså in på 10 och 12 år. Mm. Inte några års sluten ungdomsvård som man kan rymma ifrån. Det är en viktig skillnad. Mitt mål är inte att vi ska låsa in fler. Mitt mål är att brottsligheten ska upphöra. Men den kommer inte upphöra av sig själv. Och därför gör vi nu allt det som vi sa att vi skulle göra. Vi sa att det kommer kräva svåra beslut. Vi sa till och med att det kommer kräva svåra avvägningar. Ta den klassiska mellan integritet, som vi alltid har varit väldigt noga med i Sverige, som nu står mot polisens chans att lösa och förebygga brott genom att avlyssna till exempel. Då väljer vi nu ganska systematiskt brottsbekämpningen framför andra legitima saker för att vi måste komma till rätta med detta.
Det här är ju så alarmerande. Mm. Det är så allvarligt. I Danmark så har man ju sett och tror att det kanske tar 15-20 år man börjar i förskolan, tittar på 5-6-åringar vilka kan vara i riskzonen och följer dem. Mycket pengar kommer gå åt. Mm. Är det inte då så att det här krävs blocköverskridande överenskommelse mellan partierna? Det här handlar inte om att från ett val till ett annat.
Jo, men det gör det säkert. Jag tror att det finns en mycket bred folklig uppslutning kring att bekämpa den grova kriminaliteten. Just nu är det vi som bär ansvar för detta. Vi lyssnar systematiskt in förslag från andra sidan också. Men jag uppfattar att väldigt många är fast i den här konstlade uppdelningen där man antingen satsar på att lösa de brott som begås nu och stoppa de brotten och de brottslingarna, eller satsa på förebyggande insatser. Om vi kan enas om till sekretessen var en sån sak. En annan sekretessfråga, det är den mellan myndigheter. Så att en myndighet som får kunskap om misstänkta brott i en annan myndighet, inte minst ekonomi, att de får skyldighet att också anmäla detta mellan varandra. Återigen, integriteten kan stå emot brottsbekämpningen. Men det kan ju inte vara så att brottslingarna ska kunna utnyttja modern teknik fullt ut, medan de som ska lösa brotten eller stoppa brotten inte kan göra det.
Sover du bra på nätterna när sånt här på?
Ja, det gör jag faktiskt. Jag tror man måste sova på nätterna om man ska orka ha ibland ganska tuffa jobb. Det gäller inte bara mitt
jobb. Det känns ibland inte som det är olösligt.
Det är inte olösligt. Andra länder har löst svåra problem. Vi har ju lärt av Danmark. Vi har lärt av New York. Jag var träffade New Yorks borgmästare förra hösten. Det är inte felfria länder eller orter eller städer på något sätt, men de har löst svåra problem. Vår poäng var att det kommer alltså inte lösa sig själv. Tro inte att sitta och hoppas eller bara prata om att nu borde alla samverka lite mer. Allt det där liksom lite bomullspråket har vi prövat under lång tid i Sverige. Det funkar helt enkelt inte. Jag tror att vi kommer kunna lösa detta, men jag tror att det kommer ta tid och vi kommer behöva fatta många fler beslut än de vi hittills har fattat.
Du, om vi nu går till dina två år då. Mm. Det här har ju präglat väldigt mycket av de två år som du har suttit som statsminister. Om du ska vara självkritisk, vad är du inte nöjd med? Du ska alltså, få säga vad du är nöjd med också.
Nej, men det finns ju alltid, detaljer. I det stora hela gör vi det vi sa, det är jag nöjd med. Sen kan jag tycka, jag är ändå rätt van vid svensk statsförvaltning, att jämfört med människors förväntningar så är svensk politik rätt långsam. Det tar tid allting. Och det kan göra mig lite frustrerad ibland, men det är bara att bita ihop.
När vi satt här för två år sedan, och då gjorde jag en intervju med dig, och du är en tävlingsmänniska, och det kom vi överens om båda två då. Mm. Och du ville ju naturligtvis bli statsminister.
Det ingick liksom i jobbet, så att säga.
Det ingick i jobbet, ja. Och det ville ju de andra också säkert. Men nu är du det, och vad innebär då det här ämbetet? Jag vet en statsminister som jag intervjuade som sa: aldrig ensam, alltid ensam.
Jag tror att det var Göran Persson som sa det. Jag har pratat en del med honom och med andra företrädare också. Ibland om rollen, ibland om specifika frågor. Jag hade ett jättefint samtal med Göran Persson och Fredrik Reinfeldt inför det svenska EU-ordförandeskapet. De två statsministrar som hade haft just det här jobbet i en sån situation. Jag tycker det finns mycket att lära av företrädare, alldeles oavsett partifärg. Och alltid ensam, aldrig ensam, alltid ensam. Det är ett sätt att säga att man är alltid omgiven av människor, medarbetare, ibland journalister. Men ytterst ska man fatta ett antal beslut som man bara måste bestämma sig för själv. Är det rätt att frita Johan Floderus och Asida Sisis och samtidigt behöva förhandla med en regim som gör förfärliga saker? Eller är det fel att frita dem på det sättet?
Är det ett beslut du funderar på ensam?
Jag pratar alltid med medarbetare. Och men det är ändå i det här fallet ytterst också med Gunnar Strömmer och Tobias Billström som var de två ministrarna som hade. Mm. Men ytterst är det ju mitt beslut naturligtvis. Mm.
Du, vänskap, du är en omvittnad social person. Det säger många. Och det finns ju också med ditt ämbete risker med att komma för nära med vänner kanske eller människor, att inte sätta gränser. Du har ju dessutom tilldelat några av dina vänner ministerposter. Är inte Gunnar Strömmer en vän?
Jo, i så fall skulle man säga. Jo, jag vet. Det där, alltså, svensk politik, man har ju ofta långa band tillbaka i politiken. Och det är klart att det tror jag gäller alla partier och alla regeringar. Det är väldigt få som utnämner ministrar som man inte har gedigen kännedom om, som man ofta har umgåtts med under lång tid, oftast i politik, men det kan också vara att man har träffat på annat sätt. Gunnar Strömmer och jag känner varandra tillbaka till ungdomspolitiken. Men jag tror att då måste man hela tiden väga det mot att alltid fatta beslut om utnämningar som är kvalificerade. Jag känner mig otroligt trygg att jag har en mycket kompetent regering som består av ministrar som har gedigen kunskap. En advokat som också har jobbat med stora ideella case som har stämt staten. Det är lite speciellt också. Mm. Så att, men man ska alltid vara på sin vakt, tycker jag, i sådana frågor. Jag känner mig otroligt trygg i de här utnämningarna.
Tobias Billström, utrikesministern. Mm. För jag tänker att det kan ju vara i ditt ämbete att det krävs av dig, om någon sån här person, jag säger inte att de gör det, gör misstag som gör att du måste...
Absolut.
Sparka en vän.
Det är några saker man, när jag valde ut ministrarna i den här regeringen, några saker som jag hade samtal med alla om. En sån sak var ju att det här är en regering. Du är minister med ditt ansvar, men det är en regering. Man hjälps åt, man samarbetar, man ställer upp för varandra. Det andra var att man kan behöva sluta när som helst. Det finns ingen rättvisa i politiken. Det kan vara ett misstag, det kan vara ett behov att göra om saker och ting. Så att man kan behöva lämna sin roll när som helst. Och det måste man vara beredd på i det här jobbet. Och det är folk också.
Du har plockat fram lite gamla grejer här. Det är alltid intressant. faktiskt väldigt gammal intervju. 27 år gammal som återpublicerades. I ett
27 år gammal?
Ja,
herregud.
Ja, rubriken där var "Makt är sexigt".
Åh, herregud, ja.
Vad är ditt förhållande till makt?
Att makten är nödvändig i mitt jobb. Vill man förändra samhället och vill man kunna fatta beslut, så måste man också ha makten att fatta de besluten. Jag tror jag har en ganska nykter syn på det här med makten. Den ska nyttjas, aldrig missbrukas. Men man får inte vara rädd för makten. Om man inte kan fatta beslut, om man inte kan i svåra avvägningar där det finns argument både för och emot, landa på en slutsats och sen genomföra det. Alltså, tillbaka till det här med Johan Floderus. Det var ett genuint svårt beslut. Det var ett dilemma. Ytterst, antingen så fritar man honom, eller så gör man det inte. Det finns liksom ingen kompromiss mitt emellan. Då måste man till slut kunna bestämma sig för att det här är mer rätt än det andra. Och nu går vi all in i det beslutet. Och där är inte jag rädd för makten. Men jag är ju å andra sidan, vågar jag säga själv, otroligt noggrann. Jag skulle aldrig fatta stora beslut utan att ha diskuterat igenom saken ordentligt.
Med när du åkte ut och tog emot de två som hade suttit fängslade i den här fångutväxlingen. Var det självklart att du som statsminister skulle åka ut? Man kunde ju tänkt sig att det var utrikesdepartementet som hade arbetat med det, att vara utrikesministern.
Ja, det var ju flera som var inblandade förstås. Mm. Det var ju ytterst jag som hade att fatta besluten. Det var jag som ledde regeringen och fattade de här besluten. Det var jag som ringde till hans föräldrar. Det här var ju ett långvarigt, tycker jag, trauma för Sverige, för honom naturligtvis och för dem allra mest, men också för oss att vi kan hamna i en sån situation. Så jag tyckte det var naturligt att göra det. Sen är det klart att det är många som har gjort väldigt stora insatser, och de har vi också uppmärksammat i det tysta efteråt. Vi samlade faktiskt alla.
Det blir ett symbolvärde när du åker.
Jo, men det är klart. Och så, ibland får man stå symbol för misslyckanden. Ibland får man stå symbol för sånt som går väldigt bra. Det ingår i jobbet, så att säga. Mm.
Du, om vi tar Göran Persson igen, som du hade träffat och bett om råd eller talat med, så bad jag honom efter att han slutade som statsminister och partiledare att fråga om makten hade korrumperat honom. Det hade han ju tagit lite steg tillbaka. Mm. Och då tänkte han ett tag, ja, det vill jag komma och prata om. Det har den. Ja. Han sa att det är så många speglar runt mig, människor som inte ser mig kanske, utan det är ämbetet, och jag förleds att tro på den där spegelbilden. Vad tänker du om sånt?
Jag tror att det är en väldigt klok insikt att den risken hela tiden finns. Jag tror att man är bättre på att bedöma det när man så småningom i en avlägsen framtid har lämnat ämbetet. Just nu är man ju, åtminstone jag, väldigt mycket mitt i det och gör det också fullt ut. Men man ska ju vara medveten att man ytterst är bara en helt vanlig person, och inte minst i sina mer privata sammanhang. Jag vill vara pappan, inte statsministern. Maken, inte statsministern. Sen tycker jag ofta inte att de är inte svåra att förena, men de kan momentant vara svåra att förena när det händer allvarliga saker. Man säger, tyvärr, den här middagen får ni ha för er själva, för jag ska gå och låsa in mig i ett rum som är säkert och hemligt.
Jaha, nu har Jonas fastnat i en bilkö igen. Aj, aj, aj. Men Jonas bara flinar åt eländet. Morgontrafiken. Lite enklare när man trivs på jobbet. Bra inredning för industri, skola och kontor. Det är Happiness at Work från AJ-produkter.
Du, jag har också gått igenom en eftervalsanalys som Moderaterna har gjort. Modig. Och, ja, men den här handlade om det som var typiskt för det här valet, nämligen att aldrig, står det i alla fall i er eftervalsanalys, så har män och kvinnor röstat så olika. Kvinnor mer åt vänster, män mer åt höger. Och då undrar ni, och har tagit reda på med fokusgrupper, varför lämnade så många kvinnor Moderaterna som tidigare hade röstat på dem? Och då har jag fastnat på några grejer som jag undrar vad du tycker om. Det här är ett efterarbete som ni har att göra för att locka tillbaka dem.
Yes.
Moderaterna har en oskön, grabbig och gubbig ton.
Jo, men de som har skrivit den har ju alldeles uppenbart hittat sådana exempel. Jag tycker ju inte att det är som en generell beskrivning på något sätt. Det tycker inte jag. Men det har ju alldeles uppenbart hänt saker och varit kommunalråd som har gjort riktigt sunkiga saker och sådana grejer. Så att det tycker jag är, sån ska man ta på allvar. Och det är klart att kulturbygge är ju en långvarig sak. Nu är det ju en generell trend där, så vi ser på många håll runt om i Europa just nu, att män tenderar att gå mer till höger, kvinnor tenderar att gå mer till vänster. Och det är klart att alla partier, det gäller både oss och andra partier, vill ju förstås ha en politik där man respekteras och möts av intresse och nyfikenhet. Mm.
Men du känner inte igen det här?
Nej, inte som en generell beskrivning. Men uppgiften här var att ta reda på så här.
Är det så?
Vad kan kvinnor i det här fallet ha liksom sett för problem och så? Mm. Och om de uppfattar det så ska man ta det på mycket stort allvar naturligtvis.
Så är det ju också i de här fokusgruppen att många kvinnor valde bort den för att de såg att samarbete med Sverigedemokraterna skadade tilliten till Moderaterna.
Ja, jag delar ju inte den uppfattningen. Men man kan ju tycka olika. Det finns väl inget parti, möjligen Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, som är de mest polariserande partierna i svensk politik. Jag tycker man ska ha en nykter syn på båda. Där man tycker ungefär lika så får man någonting gjort. Där man tycker olika, då står man upp för det och säger det. Men det är ju väl känt att det skapar väldigt mycket känslor, båda de partierna.
Ja, för i det här fallet så fortsätter de att säga att de är skrämda av Sverigedemokraternas värderingar om människors lika värde.
Ja, alltså, jag kan liksom inte...
Ser du sådana saker? Förstår du det?
Jag tar ansvar för den politik som vi för, för de överenskommelser vi gör, för de beslut vi fattar. Där finns det ingenting sånt överhuvudtaget. Sen är ju politik väldigt mycket en blandning mellan ren sakpolitik och en upplevelse om vad som är rätt och fel. Jag står upp för mina värderingar, våra värderingar. Jag ser till att regeringens politik följer riktigt, riktigt bra, sunda värderingar. Jag vill också få någonting gjort i svensk politik. Och då kan man inte bara prata om allt man skulle vilja göra men inte kan göra. Man måste samla majoriteter och till exempel öka möjligheten för polisen att lösa brott. Och den kommer jag fortsätta stå för.
För det var ju så i valet att Sverigedemokraterna var det andra största partiet. Mm. Sen har det gått lite fram och tillbaka vilket parti är Moderaterna och Sverigedemokraterna som är näst störst. Mm. Hur har det här samarbetet varit då? För det är ju de fick ju inte komma in i regeringen utan de har varit en samarbetspartner i Tidöpartierna.
Det funkar bra ska jag säga. Som alla samarbeten, tror jag, alla koalitionsregeringar.
Skulle du suttit här och sagt något annat?
Nej, ja, men alltså hade det varit uppenbart att det inte fungerade bra, då hade det ingen trott mig om jag sa att det funkar bra. Nu tror jag alla både...
Vad har varit svårt att komma överens om där värderingarna skiljer sig från?
Men om man börjar med så här, det fungerar bra därför att vi visste ju att vi var överens i ett antal stora färdriktningsfrågor. Det visste vi ju.
Och det är brott och straff bland annat.
Brott och straff, att minska invandringen, att lägga om energipolitiken och många andra saker.
Satsa på förebyggande. Har ni varit
ja, det där? Finns med ganska mycket även det i Tidöavtalet. Sånt som vi inte visste att vi var överens om. Men på områden där vi ville bli överens, där blev vi också överens. Och jag skulle säga att vårt sätt att skapa politik där var ganska bra sätt att skapa en manual. Så här, vi vet vilka de stora problemen är. Nu skaffar vi oss själva en manual för genomförandet. Det tycker jag har fungerat i allt väsentligt bra. Sen, apropå din fråga, det är klart att det finns alltid skoskav i alla samarbeten. Det är nog ganska välkänd hemlighet att ibland krävs lite medling mellan liberaler å ena sidan och sverigedemokrater å andra sidan i ett antal frågor. Men även det funkar bra. Jag tror även om du skulle prata med tidigare koalitionsregeringar, både alliansregeringen och den som Socialdemokraterna hade med MP, men förhandlade med Vänsterpartiet. Det var välkänt där också. Att det var en skoskav som man var tvungen att hantera.
Så skoskaven, vilka frågor är det som har varit svårast?
Enskilt, nej men det är klart en del... Det är ju ingenting som har fastnat. Nu ska man säga att det finns en del frågor som ligger i utredningar där olika åsikter kan komma fram senare. Så är det absolut. Det är ju väl känt att vi inte har en gemensam syn till exempel i alla... Moderaterna vill ofta gå längre i arbetslinjefrågor. Att
klimatet
har vi ju enats om. Sen tror jag det i grund och botten finns olika synsätt. Ta det kanske tydligaste mötet som jag tyckte vi löste bra också. Det var ju EU-frågorna. Det är ju otroligt välkänt att liberalerna som med hull och hår vill kasta sig in i eurosamarbetet å ena sidan och Sverigedemokraterna som ofta uttrycker sig ganska skeptiskt. Att det finns olika grundsyn där. Men i praktiken kunde vi enas om en linje under det svenska ordförandeskapet som var bra för Sverige.
Du gjorde ju ett väldigt uppmärksammat besök hos en kvinna, Heidi Frid. Mm. Mm. Du ville veta hur det var. Hon var då 95 år gammal. Vad hon tyckte och tänkte. Hon är efterlevande och överlevande från förintelsen. Mm. Och hon varnade dig då i det där samtalet väldigt mycket för att samarbeta med Sverigedemokraterna, för hon såg likheter med vad som hade hänt när Hitler tog över. Och det här var ju någonting som hon menade letade sig in redan då i Tyskland på ett sätt som hon ville göra dig uppmärksam på. Mm. Hon blev besviken när du valde att göra det här samarbetet med Sverigedemokraterna. Idag lever hon inte längre, hon dog några månader efter valet. Vad skulle du säga till henne idag?
Alltså, nu hade vi ju kontakt. Jag tycker det där utnyttjade på ett ganska fult sätt. Som att säga att jag ljög för henne. Det var ju, ja. Det var ju helt enkelt osant.
Det sa inte jag nu.
Nej, absolut inte. Men det fanns någon som ville göra politisk poäng av detta. Jag hade ju kontakt med henne även efteråt. Och, så att det var verkligen att tycker jag att utnyttja en situation på ett ganska fult sätt. Jag har extremt stor respekt för alla människor som idag varnar för totalitarismens risker. Jag ser med rätt stor oro på det som händer nu i östra Tyskland, där både riktig extrem höger och riktig extrem vänster i en delstat fick tillsammans 48,6% i Tyskland av alla tänkbara länder. Vilket också visar hur sårbar demokratin är när saker inte fungerar bra.
Och den rädslan hade du inte själv när det gäller Sverigedemokraterna?
Alltså, vårt samarbete med Sverigedemokraterna finns inte i närhet av den rädslan. Det kan inte vara så att man i en allmän och välgrundad rädsla för extremism låter bli att lösa konkreta problem i ett samhälle. För då bäddar man för extremism. Tänk om Tyskland hade löst ett antal problem lite tidigare. Då hade de varit bättre rustade idag. Jag är allvarligt rädd att om politik...
Menar du integrationen?
Jag menar gränsen mellan migration och integration. Mm. Den som vi lägger ner så mycket möda på i Sverige just nu. Vi kommer aldrig klara integrationen om vi inte minskar invandringen. Och därför minskar vi invandringen till Sverige. Ska vi klara klimatomställningen så krävs det fungerande energipolitik. Därför återsatsar vi på kärnkraften. Tyskland tycker jag, som jag har stor respekt för på andra sätt, skjuter ett antal problem framför sig. På ett sätt som jag tror i längden är farligt. Man måste lösa konkreta politiska problem. Annars kommer extremismen komma som ett brev på posten.
Det finns ju en farlig utveckling i Sverige och det är ju att klyftorna växer på många sätt mellan de som har och inte har, som känner kanske att de är mer liksom inne i samhället än de som inte är det. Mm. I den här eftervalsrapporten så står det sammanfattningen att det mest allvarliga, jag citerar, är att vår intention, alltså Moderaternas intention, uppfattas som otydlig eller till och med osympatisk i stora grupper. Moderaterna uppfattas av många vara ett parti för de rika och drivna av egenintresse snarare än välvilja.
Ja, det ena är ju en sån klassisk beskrivning att man alltid har liksom sagt att mer till höger så driver skattefrågan vid typiskt exempel. Jag tycker även vi som inte tycker att höjd skatt är svar på alla frågor, vi har ju en extra stor uppgift att förklara också varför de skattepengar vi har ska användas så bra som möjligt och varför pengar gör nytta även när de är kvar hos de som har tjänat pengarna. Det är ju liksom en viktig sak.
Jag tror det sticker i ögonen på människor att ni sänker inkomstskatten för de som tjänar mest.
Ja, men för första är det ju inte sant. Det är ju inte för dem vi sänker inkomstskatten mest. Alla våra jobbskatteavdrag har ju syftat till att göra det mer lönsamt att börja arbeta, att fortsätta arbeta, att jobba en timme mer. Andra skulle nog säga att det sticker i ögonen om staten tar 60% av en extra arbetad timme. Hälften kvar var ett utrop som många tyckte var helt självklart. Vi är fortfarande inte på hälften kvar bland många akademiker i yrken. Så det handlar liksom om vilken utgångspunkt man har. Min utgångspunkt är ju ändå att enskilda människors drivkrafter, vilja att både göra gott för andra men också att förbättra sitt eget liv, att där måste politiken starta. Det är därför jag ofta pratar om klassresor. Att alla invandrare inte lyckas i första generationen i Sverige, det är en sak. Så är det många länder. Men deras barn borde lyckas lika bra som svenskfödda barn. Att komma tillbaka till tillväxtpolitik, att ekonomin ska öka så vi får mer resurser att använda både var och en, men också för gemensam välfärd. Istället för en ekonomi som står och stampar och stagnerar, där vi bara ska fördela det vi redan har. Alltså dynamiken i politiken.
Men om du fick önska, skulle du önska då att de som inte kan försörja sig, de som inte talar svenska och inte har lärt sig det, de ska lämna Sverige med hjälp av de bidrag som ni i så fall kommer att erbjuda?
I första hand vill jag att människor som är i Sverige och som kan arbeta ska jobba och försörja sig själva.
Ja, men om man inte kan det?
Jo, man då inte kan. Det är klart, det finns ju alltid människor som är sjuka eller bara inte kan arbeta. Men de allra, allra flesta i Sverige är fullt arbetsföra.
Eller får ett arbete. Om de
eller får ett arbete, men det finns ju fortfarande ett par hundratusen jobb som är lediga runt om i Sverige. Hur kan det komma sig att vi måste ha arbetskraftsinvandring till ganska enkla jobb när det finns några hundratusen som redan bor i Sverige som inte kan försörja sig själva? Det här är ju en blandning, tycker jag, mellan opportunity, som man säger i USA, alltså möjlighet att du ska ha utbildning, du ska ha rätt att skaffa dig nya kunskaper, och där är Sverige bland de bästa i världen, men också skyldigheter. Ska man ha rätten att få emot bidrag, så har du också skyldighet att göra allt du kan för att försörja dig själv.
Men svarar du verkligen på min fråga till?
Jo, men jag tycker att vi måste både ställa krav.
Jag menar att de som, du vill ju väl inte att de som är IT-ingenjörer från Indien eller läkare från Iran tar de här 350 000 eller vad de nu kan sluta på och lämna landet, utan det är väl snarare så att människor som inte kan försörja sig.
Ja, nu fattar jag. Du är inne på återvandringsfrågan.
Ja, återvandring.
Nej, men vi har ju alltid haft återvandring från Sverige. Nu säger vi ju så här att det är klart att det återvandringsbidrag vi har idag i Sverige, som ligger på, tror jag, 10 000 kronor, det är rätt lågt. Om det är så att det är människor som frivilligt, observera det, som frivilligt tycker att jag har inte kommit till min rätt i Sverige, jag vill egentligen hellre vara i mitt ursprungliga hemland, jag åker dit så ofta jag kan. Om man hellre vill vara i det landet snarare än vara i Sverige, så är vi bättre om människor lyckas bättre i sitt ursprungsland. Det, precis som i Danmark, vill vi nu också pröva. Men den stora frågan är inte den. Den stora frågan är, har du kommit till Sverige, är här lagligt, har blivit medborgare eller permanent uppehållstillstånd, då ska du lyckas i Sverige också. Mm. Då ska du arbeta, försörja dig själv, respektera och respekteras. Det är ju den stora ambitionen. Men med dagens dåliga integrationspolitik är det alldeles många som år efter år inte kommer in i Sverige, inte lär sig svenska språket, aldrig skaffar sig ett fast arbete. Och så kan vi inte ha det i längden.
Nu tänkte jag att vi ska bjuda in din dotter, Signe. Väldigt roligt att hon har kommit hit, så ska vi få en liten annorlunda bild av vem du är. Spegla dig genom din dotter Signe. Välkommen hit, Signe.
Tack.
Hej, älskling.
Tack.
Hej.
Hej.
Får man vrida den här stolen så man ser lite grann?
Ja.
Så.
Jaha, nu har Jonas fastnat i en bilkö igen. Aj, aj, aj. Men Jonas bara flinar åt eländet. Morgontrafiken. Lite enklare när man trivs på jobbet. Bra inredning för industri, skola och kontor. Det är Happiness at Work från AJ-produkter.
Välkommen hit, Signe Ed Kristersson.
Yes, tack så mycket.
Du är tvillingssyster med Ellen.
Yes.
Och så har du en äldre syster som heter Siri. Du har suttit och lyssnat här på din pappa.
Ja.
Ja. Kan du ge något utlåtande? Vad tyckte du när du lyssnade?
Det var bra. Självsäkert.
Självsäkert. Ja.
Ja. Men det är van.
Ja. Är du intresserad av politik?
Nej, inte direkt. Alltså man får ju ändå en insikt i vad politik är. Men jag är inte så intresserad. Jag vill kanske inte själv vara i det.
Nej. Nej. Du känner inte så där, oj vad roligt det skulle vara att börja jobba med ungdomspolitik?
Nej.
För du har, menar du att du har sett både framsidor och baksidor av pappas jobb?
Ja, absolut. Det har man gjort.
Ja. Mm. Hur känns det att här, vi behöver ju
att
fler
bort
unga?
Sina barn,
ja, precis. Vi behöver många unga som engagerar sig.
Jo, men det tycker jag. Men man måste också respektera att alla måste välja sin väg. Och det är verkligen inte givet att man ska syssla med politik bara för att ens pappa råkar vara statsminister. Man kanske får se en och annan del som inte bara är uppmuntrande, kanske.
Ni är en, låter som livlig familj. Ni har haft mycket folk i familjen. Det liksom har varit stora middagar och ett familjeumgänge, får man en känsla av. Har livet förändrats sen pappa blev statsminister?
Jo, men det har det väl. Alltså, fast ändå inte riktigt. Alltså, det som är skillnaden är väl att han kanske inte är hemma lika ofta och det är mycket, ja, du reser bort mycket och så. Men å ena sidan så har ju både mamma och pappa rest hela våra liv, helt ärligt. Vi har ju liksom, det har varit jag och mina tre syskon oftast. Och ni har jobbat.
Jag tror att jag sagt en gång att det var ganska skönt ni kunde sitta framför tvn och äta, ja, och göra
exakt.
Som ni ville.
Så det var mycket, jag vet att när mamma började plugga till präst så bara, kan du inte åka iväg?
Kommer hon vara hemma för
lämna
mycket?
Lämna oss i fred ibland.
Annars var det Siri, min stora syster då.
Som... Men du, bor du också tillsammans med dina föräldrar i Sagerska huset?
Ja.
Hur är det
jag
då?
Åker runt lite, men, ja, men det är... Helt okej. Det är ju ovanligt. Det är ju lite knas, men man vänjer sig. Liksom. Man måste
längtar
ju vänja.
Du tillbaka till gamla huset, eller tycker du att det är roligt att bo i det här huset?
Det är roligt, men alltså, Strängnäs är ju hemma. Liksom.
På
men,
riktigt?
Ja. Men eftersom båda mina syskon har flyttat hemifrån så är det ju inte riktigt liksom, samma grej heller att vara hemma i Strängnäs.
Nej.
Och de flesta av mina kompisar har liksom flyttat ifrån Strängnäs. Så det är inte riktigt samma grej där heller. Så det kan ju vara skönt att vara i Stockholm också.
Ni, dina föräldrar satt ju här när jag gjorde en intervju och berättade om den här lyckan av att hämta er när ni kom från Kina. Och då var ju du och din syster tvillingar. Och ni var så tajta så man kom nästan inte emellan. Ja. Är ni det fortfarande? Väldigt nära varandra?
Jo, men det skulle jag säga att vi är. Vi pratade väl senast med varandra igår. Liksom. Ja, men vi ringer varandra. Hon bor ju i Finland nu.
Mm.
Så nu är det mest FaceTime och ringa på ja, telefon.
Och ständigt pågående chattande som man hör. Vänta nu, nu är Ellen där igen.
Ja. Och det är skönt att du är kvar, kan jag tänka mig. Hemma.
Absolut. Om man otur att vara sist så kommer vi aldrig släppa iväg. Utan det blir kvar för evigt.
Och man kunde ju se på ditt Instagram att du var väldigt stolt pappa över två döttrar som gjorde värnplikt.
Ja.
Mm. Hur var det?
Det var kul, men också jobbigt i vissa lägen. Alltså det är utmanande, alltså fysiskt och psykiskt. Men jag tycker att det var, jag ångrar ingenting. Jag tyckte det var jättekul och vi fick göra olika knasiga grejer. Vi sov ute, vi lärde oss köra lastbil och ja.
Vad tycker du var den viktigaste lärdomen som du tog med dig?
Nej men man fick ju lära sig verkligen att jobba i grupp och jobba i grupp när man faktiskt inte ville vara i grupp också. När man var väldigt trött, man hade inte sovit, inte ätit. Ja.
Mm, var du påverkad av din pappa att du skulle göra värnplikten eller var det ett eget beslut?
Nej, det var ett eget beslut.
Mm.
Jag fick nästan dölja min entusiasm. För jag tänkte så här, att en pappa säger ja, ja, det är kanske inte det bästa.
Nej.
Så att jag sa, ja, men gör dem du.
Men det var också ett bra sätt att ha någonting planerat efter gymnasiet, ja, tyckte jag.
Ni satt ju här, Ulf och din hustru Birgitta, och berättade om hur ni har en väldig kärlek till Kina och ni har bott där, ni har varit där. Och det var självklart val när ni inte kunde få biologiska barn att adoptera från Kina. Mm. Hur mycket kinesisk kultur har dina föräldrar velat att du ska ta del av? Att det ska vara både och?
Jo, men alltså, vi har ju behövt lära oss kinesiska när vi var små. Nu har vi kanske inte lagt så mycket energi på att vi ska göra det nu längre. Men det var en väldigt stor grej att vi skulle lära oss språket och så. Men vi bodde ju där som du sa. Och att vi fick ju liksom vara där.
Mm. Liksom för att kunna åka tillbaka och...
Ja, bland annat. Men att bara veta vad det här är, liksom var vi kommer ifrån, basically.
Nu är ju Kina så intressant på så många sätt. Men om man dessutom är född i Kina så tycker jag att man bara får en chans att ändå skaffa en egen riktig bild och en riktig relation. Och så är det ju världens godaste mat och världens knepigaste språk. Nej, men det är mycket som är fascinerande. Sen kan man ju ha andra synpunkter på Kina, men jag tycker med Man måste ha rätten till sitt eget ursprung, tycker jag, är viktigt.
Mm. Och att man vet tydligt varför man kommer. Mm. Men om du skulle beskriva din pappa, kan du göra det? Vem är han?
Ja, alltså för mig är han ju bara min pappa. Alltså jag får ju mycket så här, ja, han är statsminister och sådär. Men du är ju bara min pappa och ja. Alltså man kanske inte en sån... Att man kan inte liksom förvänta sig att du ska vara hemma varje kväll. Men att jag vet ju alltid att han är där och att han... Jag kan ringa honom när som helst och så. Ja.
Mm. När det är dolt nummer på min telefon, då vet jag att då är det någon av tjejerna som ringer. Då svarar jag nästan alltid.
Ja.
Sen händer det ju ofta, hej pappa, var är mamma? För mitt i en gudstjänst kan hon inte svara.
Nej.
Men då står hon och predikar.
Ja.
Men jag tänker också på att... din pappa, du sa det lite grann, men ni pratade om det när ni var här förra gången. Att pappa befinner sig på en annan planet.
Ja, exakt.
Då kallade ni det för partiledarplaneten. Mm. Och ni var på familjeplaneten, nu kanske det är statsministerplaneten.
Ja, det har ändrat nu till...
Ni har ändrat det nu.
Ja.
Man får inte missbruka det där. Jag skäms ju inte att ta telefonsamtal om det verkligen är någonting viktigt som har hänt. Men det är inte samma sak som man alltid... Liksom, ska ha liksom bara vara på jobbet 24 timmar om dygnet. Mm. Man måste också kunna liksom stänga av och lita på att systemen funkar. Om det händer någonting så kommer jag dra sig in och försöka lämna den där planeten och faktiskt delta i den helt vanliga torsdagskvällsplaneten.
Mm. Du ska få möjlighet att beskriva din dotter.
Ja, det tycker jag är ganska enkelt. Men alltså det är en otroligt hängiven och otroligt omtänksam person som nog allra mest i vår familj är den som alltid tänker, vänta, hur mår andra? Hur har andra det? Systematiskt, skulle jag säga. Och sen, det är ju lättare för mig att säga, men så, det finns en slags målmedvetenhet också i det här, att se nya möjligheter. Jag får väl säga att du tänkte bli polis i många, många år, och sen så gjorde du värnplikten som sjukvårdssoldat, och nu är det fullt ut in på medicinska frågor på något vis.
Mm.
Så att det liksom, jag tycker det finns en målmedvetenhet som också kan ta
ändras.
Ja, men precis, va? Man är på målet tills man ändrar sig. Då tar man ett nytt mål. Det tycker jag är ganska häftigt.
Så du vet ännu inte riktigt vad det blir?
Ja, men hittills så är mitt mål att komma in på läkarlinjen och ha den som en karriär.
Mm.
Så får vi se om man...
Det är ju mitt gamla drömyrke, det vågar jag knappt säga. Jag ville bli kirurg, men det vågar man knappt säga, för då kommer du ändra dig igen.
Men har det varit någonsin så att du, när pappa skulle, när det blev klart att pappa skulle bli statsminister, och tänkt att det här vill jag inte, jag vill ha tillbaka honom till det gamla vanliga livet?
Nej, jag har aldrig tänkt att, så här, att det har blivit ett misstag. Liksom.
Nej. Och när pappa blir attackerad, det blir ju politiker titt som tätt i sociala medier eller kompisar som kanske går på dig för pappa och åsikter som inte passar dem. Och sånt där. Hur tar ni det? Eller du det?
Ja, alltså, jag har ju respekt för att folk tycker olika och alla måste inte hålla med min pappa. Liksom. Det är inte... Alltså, alla har ju fri att tycka vad de vill. Men det blir ju jobbigt när man... får höra hat, liksom personliga hat.
Mm.
Det är jobbigt liksom. Men det är ju en del av jobbet också. Och så får man se det liksom lite mer... Ja, med en liten nypa salt typ.
Pratar ni om det hemma då?
Ja, det händer. Ja.
Hur man ska hantera det?
Ja.
Mm.
Och min pappa ilska, den slår ju till först när ni visar riktiga förfärligheter på sociala medier som riktar sig mot er för någonting som jag har sagt eller gjort eller som jag anklagas för att ha sagt eller gjort, och så bara vidrigheterna bara går loss. Då får man ju bestämma sig bara att, liksom, att de där människorna bara skit i dem helt enkelt. Det tycker jag man ska liksom inte värda att bekymra
sig. Och ibland kan det vara lätt, ibland kan man ändå ta åt sig och bli ledsen, tänker jag.
Absolut.
Mm. Men det låter som ni pratar om mycket hemma.
Ja, men det gör vi. Får ju lägga alla kort på bordet. Så. Vi måste ju kunna prata öppet om det. Liksom. Det är en del av vår vardag.
Mm. Hörrni, tack så mycket för att ni kom hit. Framförallt du. Det är första gången du sitter så här.
Ja.
Bra. Tack för att ni kom.
Tack så mycket. Tack.
nu har Jonas fastnat i en bilkö igen. Aj, aj, aj. Men Jonas bara flinar åt eländet. Morgontrafiken. Lite enklare när man trivs på jobbet. Bra inredning för industri, skola och kontor. Det är Happiness at Work från AJ-produkter.